En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjugfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Kära lyssnare, kära Mulla Lesbinen, kära Céline Dion. Vi har samlats här idag för att ta avsked av säsong 3 av Bögbibblan podcast.
Nej Max, det här är så deppigt. Det är fint med Céline Dion.
Ja visst, det här är fint ändå. Ja. Det var ändå det enda värdiga avskedet till den här säsongen. Nu när vi ska skiljas åt. Vem vet när vi ses igen?
Ja, gud vad du är dramatisk. Typiskt bögar.
Typiskt bögar. Hur ska vi avsluta det här förverkeriet med 15 poddavsnitt på en säsong?
Vi ska avsluta det med ett riktigt, riktigt intressant samtal med översättaren och aktivisten Ylva ML Karlsson. Det är du.
Gud vad roligt. Det här avsnittet och samtalet har jag längtat till hela säsongen. Du har ju liksom hypat den här texten i åratal för mig och pratat om hur fantastisk den är. Och vi hade ju ett utdrag på vår gala som vi hade i november 2022 när Indre Linderoth läste ur översättningen. Och äntligen får vi höra översättaren själv berätta om texten.
Mm.
Otroligt.
Verkligen, och sant, förutom att vi pratade såklart en hel del om boken, alltså Stonebridge Blues av Leslie Feinberg, som ju är en klassiker och verkligen en så queer, ett ikoniskt verk som jag tänker aldrig liksom kommer gå ur tiden, till skillnad från Bögbibblan podcast säsong 3 då, som nu tydligen begravs. Nej, så tänker jag också att det var otroligt spännande att prata med en översättare. Jag vet inte, vi har inte haft med så många översättare eller liksom det perspektivet på samma sätt i liksom podden innan. Så det tyckte jag också var extremt spännande. Och också liksom kanske specialintressant för mig på något sätt som är uppvuxen på två språk, svenska och finska. Men det liksom översättandet på något sätt alltid har varit liksom så ett hemmabygge och typ ingenting som man så teoretiserar kring eller egentligen pratar med någonting om, utan att man bara liksom på något sätt flyter mellan olika språk. Så det var jättespännande att få höra mer om det.
Mm. Och jag blir bara så nyfiken, Milla, vad är det som liksom drar dig till den här boken så att den bara återkommer i Bögbibblans universum om och om igen?
Mm. Jag tänker dels är det en väldigt väldigt bra bok. Alltså den är otroligt liksom gripande, väldigt levande beskrivande. Man kommer liksom otroligt nära den här bokens huvudkaraktär som heter Jess, som vi ska få höra mer om alldeles strax i intervjun. Så att den är helt enkelt en liksom otroligt bra läsupplevelse. Men sen har den ju också varit väldigt liksom betydelsefull, som inte minst för liksom transrörelsen. Alltså att den verkligen är som en så ett verk som verkligen gör typ intersektionalitet är liksom levande på något sätt, som jag tänker gör den otroligt relevant och liksom intressant också idag i liksom dessa tider i de så splittringarna som finns i liksom queer-rörelsen. Så att även om den har liksom lite dryga 20 år på nacken så är den ju i högsta grad relevant idag och också i den är ju, det är en amerikansk bok men också i vår liksom, så att säga, svenska kontext. Så att den upphör verkligen aldrig att vara aktuell. Och sen så är det såklart jättespännande att få prata med en översättare som där liksom översättandet fortfarande är en pågående process. Första delen har ju kommit ut, släppt som ett fanzine utgivet av Dockhaveriförlag som man kan köpa. Och förhoppningen med försäljningen av det är att det ska finansiera resten av översättningen då. För det som är lite klurigt med Stormbridge Blues är att Leslie Feinberg som har skrivit den inte ville att någon skulle tjäna pengar på den. Så därför blir det bokförlag inte så sugna på översättaren eftersom man inte får gå med profit. Och det har ju handlat om att Leslie Feinberg vill att den ska spridas och finnas tillgänglig. Men det har också liksom bidragit till att det har varit svårt att få tag på den då. Också svårt att få finansiera översättningar av den. Men det ska vi också föra mer om.
Det låter så spännande och så intressant och jag är så glad att det här är det avsnitt som får vara finalen på vår säsong. Får vi lyssna nu?
Ja.
Då kör vi.
Välkommen till Bögbibblan podcast, Ylva.
Tack så mycket för att jag får komma.
Jättekul. Du är ju aktivist och översättare och aktuell med en pågående översättning av Leslie Feinbergs Stone Butch Blues. Det är därför du är här idag. Så himla kul att du vill vara med. Och du sitter på länk i Göteborg. Jag ser lite härliga höstfärger bakom dig, trots att det är vår. Orange och grönt och gult.
Ja, jag ligger här på soffan hemma hos några kära vänner som jag är och hälsar på. Jag bor ju annars i Malmö och den här soffan draperas i underbara gula och orange färger. Det är ändå utanför fortsatt grå vinterdusk, men jag har sett flera vårtecken. Igår plockade jag ramslök i Skåne.
Wow. Ja, det låter lovande. Ja. Ja, i bakom mig så ser man en fuktfläck. Typiskt Berlin. Jättevackert tak. Men alltid så lite äckligt som det är när man bor här ofta tycker jag. Men du, vi ska ju prata om Stone Butch Blues. Berätta. Vad är det för verk för de som inte känner till den? Ni som har lyssnat på Bögbibblan tidigare vet att jag har pratat om den flera gånger innan och vi har bland annat haft den uppe i ett panelsamtal som också finns som ett tidigare avsnitt i den här säsongen. Så ni som har lyssnat på det vet ju att jag älskar den. Men berätta för nya lyssnare, vad är det för typ av bok? Vad är det för verk?
Det är en roman och för mig som då håller på att översätta den och jag har levt inuti och med den här boken i så många år nu i den här väldigt långa utdragna översättningsprocessen så är det ju svårt att liksom summera genom att bara säga att det är en roman. För det är ju både liksom en det är ju både världens bästa bok även om det också är en bok som har många saker som jag tycker är värda att liksom diskutera och dissekera och liksom vrida och vända på, för på många sätt är den ju absolut inte världens bästa bok. Men det är en roman som utspelar sig, den börjar på sena 40, ska jag säga 50-talet och pågår fram till 90-talet, kanske man ändå kan utgå ifrån. Men den följer en ung butch som växer upp i nordöstra Buffalo som heter Jess. Hon är judisk arbetarklass, bor i med sina föräldrar eller växer upp med sina föräldrar och en syster och lämnar hemmet tidigt och börjar jobba på fabrik kan man säga för att hitta ett eget liv och få vara en del också av den liksom underground queer-scen som hon ändå av ändå en underbar händelse lyckas hitta och hitta på något sätt hem i. Den följer hennes liv och både arbetsliv och kärleksliv och liksom något form av politiskt liv, även om hon inte är liksom, kanske politisk aktivist många gånger, men hon är liksom fackaktiv och befinner sig hela tiden, den här tiden som utspelar sig på 60- och 70-talet framförallt, det är ju en så här enorm liksom, politiskt omvälvande tid i USA som hela tiden pågår både i bakgrunden och i förgrunden i boken, som ju handlar om medborgarrättsrörelsen, om homosexuellas rättigheter och liksom gay liberation-rörelsen som växer fram, också den feministiska andra vågen som finns väldigt närvarande på 70-talet. Och detta, alla de här sakerna vävs ju in liksom i den här livshistorien. Så det är ju på många sätt en spännande bok om man vill uppleva liksom de här rörelserna på håll. På många sätt. Men utöver det så handlar det ju om och kretsar kring erfarenheten av, eller så, erfarenheten kring liksom vad kön är och hur man skapar en egen relation till sin köns, sitt könsuttryck och sin könsidentitet. Jess växer ju upp och är hela tiden på något vis jagad av den här frågan, så här, är du tjej eller kille? Så från en tidig ålder upplever den ju att så här, det här är någonting som är oklart för andra, och det är kanske också oklart för mig liksom. Och det är också något som på många sätt den unga Jess eller barnet Jess är liksom helt ointresserad av. Men ja, det är liksom, vi får följa med Jess genom att både liksom hur så att säga samhället, de samhällskrav som ställs, både genom att liksom den institutionaliseras i tonåren och hamnar på mentalsjukhus som dens föräldrar skickar den till liksom att då lämna sitt uppväxthem och bli en del av en liksom queera nattlivet, kan man säga, och liksom får en plats i den här butch femme bar miljön som finns, och sedan efter några år i 20-årsåldern börja ta te och liksom göra någon form av så här under bordet, eller vad ska man kalla det? Det här kanske du är bättre på, eller vi kanske kan komma på ett bättre sätt. Men det finns, i boken finns det beskrivet att det finns en liksom, det finns någon form av könskorrigerande eller könsbekräftande vård liksom. Som det ju också fanns på den här tiden i USA på 70-talet liksom. Men det Jess ändå väljer att göra, som ju många väljer att göra i förhållande till att liksom tvingas in i den typen av ytterligare institutionalisering, är ju att hitta någon som svart kan skriva ut den här medicinen och hitta en läkare som kan utföra liksom en, göra toppkirurgi. Lite under bordet så att säga. Nu känns det som att jag berättar hela handlingen. Det behöver jag inte göra. Vi kan prata vidare.
Jo, men det är en jättespännande bok. Så, och du har ju liksom berört flera av de så viktiga temana som jag tänker finns med här. Och som gör den här boken verkligen så, ja, men inte bara spännande utan så extremt viktig. Så för att den skildrar en tid och en plats. Och skildrar liksom rörelser som man få ta del av. Jag tänker på till exempel gay liberation-rörelsen eller andra vågens feminism, men utifrån ett så medelklassperspektiv. Men, men med Jess får vi liksom följa det från liksom hennes egen position som så arbetarklass, queer, jude. Så. Jag tänker att det är viktigt att lägga till att den här institutionaliseringen på mentalsjukhuset var ju också utifrån Jess queerhet.
Absolut.
Vad tänker du? Du nämnde att det här är världens bästa bok. Varför är det?
Ja, alltså för mig som då ändå är Jag tänker, för mig var det ju ändå som att den här boken liksom var kanske första liksom erfarenheten av att känna mig liksom hemma och sedd på så många olika sätt. Jag läste den här boken första gången när jag var liksom i tidig 20-årsålder. Jag fick den liksom av min dåvarande kollektivsambo som hade liksom ett sånt här gammalt tummat ex av den första utgåvan som hade liksom cirkulerat i, känns det som, många queera generationer. Och han sa så här, den här boken har verkligen förändrat mitt liv, läs den, så gjorde jag det. Och läste om den typ och var så här, det här är typ den bästa boken jag någonsin har läst. För att, och det är väl det som är, när jag säger det, så är det liksom för att den har varit för mig en av de bästa böckerna. För den har liksom gett mig så mycket i att så här, det är en bok som handlar om en arbetarklasserfarenhet, som handlar om, dels den handlar om queerhet, den handlar om, på massa sätt är det en intersektionell bok som aldrig behöver använda svåra ord för att liksom iscensätta och förklara och tydliggöra hur förtryck samverkar och hur vi behöver tillsammans verka för att motarbeta det och organisera oss tillsammans och att det finns alltid ett utanför i alla sociala rörelser eller alla sociala sammanhang och ja, bara vad det finns för potential i att försöka rikta sig mot det och se vilka som inte kan delta och varför och hur vi kan göra det möjligt. Så för mig som ju ändå har varit aktivist också sedan unga år och är uppvuxen också i en liksom familj med stark vänsterprägel, mina föräldrar var liksom kommunister, så har det varit liksom en bok som har sammanfogat många viktiga saker för mig. Liksom. Och Leslie Feinberg som du har skrivit boken var ju också revolutionär kommunist och jag tänker att utan att vara en liksom svår teoretisk bok så är det ju en bok som verkligen visar en politisk ståndpunkt på ett väldigt tydligt sätt.
Alltså det var en viktig bok för dig och för många som jag vet som har läst den. Och jag tror precis som du säger att det finns många sådana ex som cirkulerar runt om i världen från hand till hand. För att vara liksom gratis på nätet som e-bok så är den otroligt svår att få tag på. Och varje gång vi skriver något om den på Instagram så får vi förfrågningar om så här, vart har ni fått tag på det där? Men det ska vi prata mer om sen utifrån ditt arbete med översättaren. Men nu har vi pratat om varför det är en viktig bok för dig personligen. Men vad skulle du säga, varför är det en viktig bok för vår rörelse?
Jag tror att den är ju en viktig bok för att den både beskriver ett fruktansvärt samhällsvåld och ett liksom både ett institutionellt och ett liksom polisvåld. Liksom. Ett fruktansvärt, framförallt liksom, homofobt våld. Men också liksom rasistiskt våld. Och den är fruktansvärd i sina beskrivningar av våld och sexuellt våld. Det är en väldigt fysiskt närvarande bok, eller på något sätt. Den är både liksom nära och närvarande och ganska dissocierad ibland i hur den är skriven. Men jag tänker att man kommer väldigt nära som läsare de här erfarenheterna. Och samtidigt som den är så hemsk och väldigt, tycker jag, sann i hur hemsk den är i förhållande till hur hemskt våld är, så är den också otroligt vacker och ömsint hela tiden. Alltså, den är ömsint i hur Jess är på något vis i sig själv, med sig själv, och försöker verka i världen och ta hand om sig själv, eller, men också i sina möten med de här andra personerna. Det finns så mycket queer omsorg och kärlek och vänskap och ja, otroligt mycket liksom viktig historia som inte handlar om Stonewall eller liksom ACT UP och AIDS-krisen, även om det liksom finns där på något sätt, liksom i en bisats. Men det är en bok som handlar om alla andra dagar ju. Och hur vi har överlevt på något vis. Och ja, det handlar ju också om väldigt många människor som inte har överlevt. Så.
Och jag tänker precis som du säger att det där är väldigt närvarande, både det där våldet men också den här kärleken och omsorgen och på något sätt längtan efter att kunna bryta sig genom våldet för att liksom så våga mötas. Ska vi säga någonting om titeln Stone Butch? Apropå det, för de som inte känner till det begreppet.
Ja, Stone Butch är ju, alltså numera så kanske Stone ändå är någonting man säger i vissa kretsar i Sverige också. Men att vara Stone kan man ju beskriva på många olika sätt, och det är ju en intressant fråga också för översättningen. Men Stone Butch är ju att vara då butch, det vill säga så att säga maskulint kodad kön, ett maskulint kodat könsuttryck. Men att vara stone handlar också om att vara, så att säga, oberörbar, eller att inte vilja bli vidrörd sexuellt. Och att liksom vara, det kan man säga också, eller liksom, det här är ju också en position som i Jess fall och många fall också är knutet till ett så här, en så här fruktansvärd erfarenhet av sexuellt trauma. Liksom. Där den egna sexualiteten kanske är friast i att ge till andra och inte ta emot. Så skulle jag beskriva det.
Och det blir också en identitet som bygger på ett trauma. På ett sätt. Som ju är var så oerhört liksom, smärtsamt i sig att liksom, tänka kring. Att det liksom inte är någonting som är möjligt där och då för Jesse i alla fall att läka, utan blir något som man får liksom, på något sätt kapsla in också. Identifiera sig utifrån. Och jag tänker att någonting annat som jag kommer tänka på nu när du berättar om ja, men våldet och den här längtan ändå och kärleken och omsorgen är en sak som jag verkligen bar med mig efteråt, och det var den här oerhörda ensamheten. Att Jess är så, framförallt under en period i slutet av boken ju, så oerhört, oerhört smärtsamt ensam. Vad tänker du kring det? Som en slags bild för så queer ensamhet.
Väldigt bra fråga. Nej, men den ensamheten är ju en väldigt lång del av boken på ett sätt. Samtidigt som, och den är ju, den sträcker sig över så otroligt många år. Men det vi faktiskt läser är ju också stunder då den faktiskt har kontakt många gånger. Och den här ensamma perioden börjar ju när Jess ändå inleder sin transition, liksom. Vilket ju är ett fruktansvärt pris på något vis som hen betalar för att kunna passera. Och det som möjliggörs när den börjar passera är ju att den kan röra sig i samhället fritt och inte är lika våldsutsatt och inte är från majoritetssamhället. Liksom. Och på ett sätt får träda in i den heterosexuella världen. Liksom. Så på ett sätt, det börjar ju med den perioden där den är väldigt ensam. Men det som händer sen är ju att den efter då många år slutar gå på T och antar någon form av mer androgyn, liksom ett mer androgynt könsuttryck. Liksom. Vilket skulle jag säga blir en liksom, den andra perioden av ensamhet. Jag vet inte hur du skulle beskriva det. Men där den ju är fullständigt ensam. För den både är liksom utanför den här där liksom det heterosexuella majoritetssamhället där den har kunnat passera. Men inte heller har riktigt tillgång till Några queera rum, för de queera rummen har ju liksom också på 70-talet först liksom tagits över av den här andra vågens feminister, där så här butch och femme är liksom en väldigt så, ses ner på enormt mycket. Och där den typen av liksom arbetarklassidentiteter eller liksom så mera liksom den här så att säga binära butch femme idén liksom så här, är inte få plats liksom. Och att dels först känna sig utanför i den här, utanför i queer-rörelsen, och att allt, den kulturen försvinner, och att bli utanför det. Sen liksom också då ge upp och förlora det här liksom passerandet, för att ändå hitta en mer sann, kanske, relation till sig själv, och att behöva stå ut i den ensamheten. Som ju också är en, så här, det är en enorm utsatthet ekonomiskt. Det är en, alltså Jesse är också hemlös, eller liksom flyttar till New York, är ändå, kämpar verkligen både ekonomiskt och själsligt med det här. Men vänta, vad tänker du om ensamheten?
Jag tänker att den är så otroligt smärtsam, och att det handlar om ett, liksom att vara med Jess och liksom på något sätt bli sviken av de så queera sammanhang som den har rört sig i, och sen på något sätt ändå inte vara välkomnad in i heterosexualiteten. Och att det finns liksom, att Jess också gör sig ensam såklart, också i relationer. Men där det finns liksom en möjlighet att få möta någon eller vara nära någon. Men att liksom så, det smärtsamma i att vara med Jess när den inte klarar av det. På grund av all den här smärtan. Så att jag tyckte att den var, ja men, liksom hemsk. Jag tror att jag också blir så frustrerad någon gång. För att jag fattar att man, det är jättesvårt, eller liksom går det ens att på något sätt bli fri från den här typen av liksom trauman och liksom svek från samhället eller och våld. Eller fri kan man liksom aldrig bli, men kan man på något sätt lära sig leva med det och ändå våga så möta andra, våga visa sig sårbar. Men att jag minns också en frustration någon gång när jag läste, när den också på något sätt går miste om något fint och bra på grund av det. Så ja, för mig blev det, ja, men en jättestark liksom del av den läsningen.
Det finns ju hela tiden en så stark längtan från Jess sida. Alltså om vi pratar om den här stone-identiteten som också ett led i, på ett sätt, en isolering eller liksom ett så traumasvar. Så tänker jag att den längtar hela tiden efter att överbrygga både sin så här sociala ensamhet, men också liksom att våga, vad det är att våga släppa in någon annan eller att våga överlämna sig själv, som jag tänker gå genom hela boken. Och hur man kan göra det, eller vad man riskerar när man gör det. Och hur, jag tänker att Jess längtar efter det så intensivt, och i specifikt en relation eller en kärleksrelation. Ju verkligen har en sån förhoppning om att så här, den här personen kanske kan verkligen komma in, liksom, kanske kan liksom komma nära mig, eller jag kanske kan låta henne göra det. Men då är det också som att hon inte är redo på något sätt.
Visst.
Och det har inte mycket, det har inte med Jess att göra, eller dennes identitet att göra, utan det har med hennes förutsättningar för att någonting helt annat, liksom. Men ja, jag är så här också, jag vet inte hur mycket jag ska berätta om allting som händer. Man bara, får man spoila? Får man göra spoilers när man pratar så här? Det är lättare för mig att prata om första halvan av boken än andra halvan av boken. Men det är ju, finns kanske inga spoilers på bögbibblan.
Nej, jag tror man får ta risken. Varför behövs det en översättning?
Det behövs ju en översättning för att boken, trots att jag tänker att de flesta, alltså många människor i Sverige är ju ganska nöjda med att läsa böcker på engelska, men väldigt många människor, och det märker jag ju mer jag har hållit på med det här, är ju verkligen inte okej med att läsa på engelska faktiskt. Så jag har nog varit lite så, ja, en bok på engelska kan man ju läsa, men boken behövs ju i Sverige, alltså jag tänker att det är en bok som behövs och kan diskuteras på så många olika sätt, den kan läsas på så många olika sätt med så många olika teman, eller liksom den kan läsas igenom, ja men det här är en berättelse som handlar om könsidentitet och sexualitet, det här är en berättelse som handlar om fackföreningsaktivism, eller det här är en bok som handlar om att jobba på tryckeri typ, eller det här är en bok som handlar om, eller så här, tryckkonsten i sig liksom. Alltså jag tänker att den liksom har en massa olika ingångar som den verkligen kommer ur och tar sig ur, eller den handlar om den queera erfarenheten och ensamhet. Alltså jag tänker att den går att läsa för väldigt många människor. När jag har liksom haft lite så fokusgrupper som har läst den nu när jag hållit på med översättningen, så är det ju verkligen också folk i liksom en liknande generation som är födda kanske på 40-talet som inte alls har en queer erfarenhet, som är väldigt så här, det här är den bästa boken, det här är så viktigt, det här är liksom, eller som har en arbetarklasserfarenhet liksom. Jag tänker att den är liksom, det är en bok som har mycket att ge för att den handlar om förtryck och ger en perspektiv på många olika sätt. Jag tänker att kamrater och vänner jag har som jobbar med unga hbtq-personer är ju så, jag vill att den här boken ska finnas, jag vill kunna ge den till mina kids liksom på fritidsgården jag jobbar på, eller jag vill, men lika mycket är det ju så. Ja, men ändå så. Seniorträffen på RFSL-lokalen som jag tänker komma och läsa den. Alla däremellan.
Fint. Fint. Hur fick du idén om att just du skulle översätta Stone Butch Blues?
Ja, alltså det här med att just jag skulle göra det var ju inte någonting som kändes särskilt självklart först. Jag tror att jag först, eller så här, för några år sedan, alltså kanske strax efter att Leslie Feinberg dog, eller i samband med att Leslie Feinberg dog för liksom 10 år sedan, så började jag läsa de senaste texterna som Leslie skrev, som var, det var dels en blogg som den skrev som hette Victim of an Undeclared War, som handlar om dens erfarenhet med det som i USA kallas Lyme disease, som ju i Sverige är liksom lite hopbuntat i någon slags allmän borrelia-diagnos, som ju var den sjukdomen som Leslie levde med och som också i komplikationer av detta gjorde att den dog väldigt ung liksom. Och den bloggen handlar ju mycket om liksom erfarenheten av att leva med den här kroniska sjukdomen och hur vården fungerar och hur liksom, ja, inte fungerar framförallt. Som jag var väldigt intresserad av för att jag också, eller jag lever också med kroniska sjukdomar, jag har många nära vänner som gör det, jag är också intresserad av krypteori och liksom queer-krypteori. Så för mig var det som att jag bara höll på med de här texterna och var så, det här måste översättas, och jag tänkte också så här, det här kanske ska översättas och publiceras eller liksom göras någonting med, eller kanske, och kanske också de här artikelserierna om så här queer-rörelsen och som socialistiska rörelser som den har skrivit, som heter Lavender and Red, som är liksom kortare texter. Jag kommer ju ändå från liksom, jag har jobbat som journalist tidigare, så det kanske var inte så orimligt att det var det som jag liksom kände mig nära från början, men sen så var det som att jag bara, nej men varför ska jag inte översätta den här boken? Eller så, det här är ju ändå det stora verket, om det inte Leslie Feinberg finns på svenska så kanske det ändå är det rimligaste att börja med. Och Det här var väl också i en tid när liksom vissa marxistiska feminister i Sverige allt mer började liksom slå sig ihop med väldigt så reaktionära högerkrafter och var så här mycket ifrågasättande av queerrörelsen och transrörelsen i synnerhet. Så jag kände, det finns all anledning att den här boken ska finnas på svenska.
Så himla bra att du tog tag i det, eller började med det. Hur har det varit att översätta den? Eller hur är det att översätta den? Det är ett pågående projekt.
Det är fantastiskt. Det är underbart. Jättehemskt. Jag har ju jobbat med att översätta, som sagt, liksom andra sorters texter. Det här med att översätta en hel bok och dessutom en så här lång bok är ju verkligen maffigt, liksom. Det är för mig som också då har varit sjukskriven liksom delvis eller på heltid mycket de senaste åren, liksom, så har det ju varit något som behöver, för min egen del bara, det tar jättelång tid för att min arbetskapacitet är väldigt låg. Och det är ju någonting som jag också gör som inte är ett arbete. Alltså det är ju någonting som jag har bestämt mig för att göra oavsett, fastän jag inte får betalt för det eller liksom. Så det tar ju tid av många skäl. Liksom. Att översätta den är ju jättespännande, för att vara översättare är ju att liksom verkligen försöka komma så nära en text som möjligt. Och även om jag då har läst boken förut 3 gånger så tänker jag att jag har kommit mycket närmare texten nu. Och att det är liksom verkligen, poängen är ju att komma in i texten. Vilket ju är fruktansvärt när det är så mycket våld såklart. Och alltså någon gång har jag ju liksom i att översätta när Jess jobbar på fabrik och liksom står och mår illa, för det luktar så illa i den här plastfabriken liksom, och den så här smälter pellets som liksom blir olika plastdelar. Och till slut börjar Jess liksom kräkas och kan inte lämna sin arbetsstation. Då har jag också börjat kräkas och bara varit tvungen att liksom springa till toaletten för att spy. För att man är, eller jag har varit så inne i liksom berättelsen på olika sätt. Så det är väl, det är ett annat sätt att läsa och det är ju väldigt spännande och givande och jobbigt. Men att översätta den i en annan mening handlar ju om att hitta liksom en svensk språkdräkt liksom till alla erfarenheter och liksom begrepp i den här berättelsen. Och det är ju jättekul och svårt och jobbigt. Det här med att prata om stone till exempel, som ju ändå är ett centralt begrepp som jag nämnde innan. Stonebridge Blues, alltså den kommer ju att heta det på svenska också, det tycker jag är en ganska stark. Eller jag tycker att det känns självklart. Men att det har varit ändå en process att komma fram till hur jag ska översätta eller arbeta med det begreppet liksom i svenskan. Men jag har ändå landat i att nu så får vi ändå nöja oss och vara nära den också, en så här, så att säga, queer erfarenhet som ju ändå finns på svenska nu, även om den kanske inte, den fanns ju inte på svenska på 60, 70, 80-talet, att man sa att vara stone. Men nu för tiden så tänker jag att det finns som en del av queera sammanhang. Och det känner jag blir ärligast mot textens intentioner. Sen finns det ju saker som inte går att översätta, och en av de jobbigaste sakerna i det för mig handlar ju om att en afroamerikansk dialekt inte riktigt går att översätta till svenska, för att det finns inget jämförbart liksom. Boken består ju, den är skriven i en jag-form. Och vi följer liksom Jess världsbild och så. Men väldigt sällan så säger Jess i boken som berättare hur folk ser ut eller vilken etnicitet eller ras eller så här, som folk har eller hur. Utan det folk omkring Jess framträder väldigt tydligt i hur de pratar med vilka sociolekter eller dialekter, men också i hur de agerar och hur de reagerar i situationer liksom. Och det här har ju Leslie Feinberg själv skrivit om, att det här har varit en stark intention med hur den har skrivit boken, och att det är en av anledningarna till att den inte vill att den ska filmatiseras, eller inte vill att den ska liksom göras till en grafisk eller liksom en seriebok. Så här. För den tycker att det är en väldigt viktig del av hur berättelsen är berättad, är att så här, det är läsarens fantasi som får ge kött på något vis åt de här karaktärerna. Och den är ändå skriven med en väldigt stark intention i att förmedla mycket i hur folk pratar. Och det är ju ett, tänker jag, ett aktivt formval och ett aktivt val från författaren som jag tänker att jag försöker hedra. Men det blir inte möjligt för mig att hitta, eller det, att så här, hitta ett sätt att översätta det, så här, en afroamerikansk slang liksom, till svenska. För i en amerikansk kontext, eller till och med för mig som ändå då läser på engelska, så kan jag ju förstå att om en dragqueen eller liksom en queerperson så här, i den här kontexten liksom, använder ord som, till exempel bara att använda ord som girl och child, när man liksom pratar, vilket skiljer vissa karaktärer från andra, det är för mig ett tydligt liksom, sätt att markera för amerikansk dialekt. Och sen nu för tiden i så här RuPaul liksom queera rum, eller liksom den queera jargongen har ju liksom både gjorts mainstream på massa olika sätt och liksom blivit approprierad av en vit gaykultur, men också alltså, långt bortom det i samhället. Så. Men jag tänker att det är väldigt tydligt i originalet att det är det som signaleras, men det går ju inte att göra på svenska. Och där får jag ju försöka göra så gott jag kan, men det som är risken för mig, som jag ju har brottats med att liksom, hur får det plats, det är ju att om det förloras, den betydelsen, då raderas också en väldigt viktig del av liksom, berättelsens idé och intention, men också av queerhistorien. För att svarta queers har varit mycket närvarande och delaktiga i liksom, den queera kampen och liksom, sociala utvecklingen. Och det är ju tydligt i boken, så att om det förloras i den svenska översättningen så blir det ju väldigt fel. Mycket, mycket specifika ord. Alltså butch och fam är ju också ord som jag låter finnas. Alltså det tänker jag finns på svenska också i samma bemärkelse. Men många ord måste ju hitta nya former på svenska. Och en eller liksom, det är ju mycket så här queert lingo som såklart också har importerats till Sverige. Men samtidigt så, att hitta en balans i att saker får vara lite tidstypiska. Och känna som att så här, okej, men vi befinner oss på 70-talet. Men också följa med på något vis bokens intentioner i att ha ett självidentifierat queert språk, att ha liksom en inifrån röst, inte en utifrån blick på den queera erfarenheten, tänker jag är väldigt viktigt att ta med sig.
Just det. Men hur löser du det? Jag tänker att vissa begrepp tar du ju med dig, säger du. Men hur löser du det med liksom det du beskriver med att förmedla liksom personen, platsen, tiden?
Ja, alltså på många olika sätt. Alltså jag tänker att jag försöker ju jobba med också talspråk tydligt, eller en liksom distinktion mellan berättarrösten och talspråket. Och där finns det liksom då, jag har olika så här dokument som jag och mina redaktörer också har upprättat som är så här. Så här pratar den här karaktären, den har de här olika så här språkmarkörerna, de här, liksom i brödtexten, i liksom berättarjagets röst ser det ut, fungerar på det här sättet. När berättarrösten eller Jess pratar så har den liksom de här markörerna, den här personen har de här markörerna, alltså så. Men jag vill ju inte heller, alltså jag tänker att jag kan inte heller översätta det till en svensk slang eller svensk dialekt så, utan det får bli en väldigt liksom allmän, en allmän talspråkighet liksom. För det är ju inte heller som att jag kan lägga in typ skånska och värmländska eller liksom så. Det blir ju också väldigt konstigt. Men det är ju tydligt också, alltså jag är ju från Skåne, så jag tänker att vissa ord som jag tycker är normala är uppenbarligen inte det för en av mina redaktörer som är från Västerbotten. Så.
Vad är det för ord som inte är normala?
Klökas är uppenbarligen inte någonting som andra människor säger, har jag fått höra. Är det något som du känner igen?
Nu avslöjar jag min geografiska hemvist. Jag känner inte igen det. Att löka, som jag var.
Klöka.
Klöka.
Ja.
Vad är det?
Nej, men att klökas är liksom att inte kräkas, men att liksom vara på väg att kräkas. Alltså den här känslan, rörelsen som är så här.
Fäll ner.
Man sa kvällningar,
Ja,
ja,
visst.
liknande det. Alltså
Okej.
liksom, inte kräkas mycket, utan liksom den lilla. Men ja, precis, kvällningar, klökningar. Ja, sådana olika grejer som kommer fram. Det är väldigt tydligt att folk har väldigt olika känslor. Folk har ju väldigt starka känslor kring det här, liksom. Men när det kommer till att liksom hitta sådana här standardord, eller liksom så att hitta då ett sätt att översätta den afroamerikanska dialekten, så har jag väl ändå landat i att jag får försöka bara etablera ett visst språk, och så får jag hoppas att det ligger nära och framgår liksom. Men jag är ju fortfarande, jag har ju liksom översatt boken, jag håller på, jag har redigerat den några vändor och håller på liksom med vissa sådana här fortsatta frågor. Liksom. Som ju, ja, det finns fortfarande utrymme för mig att ändra på. Så, publiken är välkommen fortfarande med sina invändningar. Och sen är det ju det fantastiska med boken är ju ändå det att jag gör den här översättningen nu. Det är inte liksom med en vanlig bok eller de flesta böcker så köper man ju rättigheten till dem och översätter rättigheter, och sen så äger man dem en viss tid. Klassiker, alltså äldre böcker, har ju inte den typen av copyright längre, så att jag menar att översätta antika dramer och så, det kan man göra mycket man vill, men på ett sätt är det ju fantastiskt, och jag tänker att det gör boken, alltså det är ju ett val som Leslie Feinberg har gjort, att släppa de rättigheterna fria inom väldigt tydliga ramar för att boken ska kunna spridas och översättas fritt. Men det gör också att boken kan översättas igen många gånger, så att om jag gör en översättning som om 5-10 år känns väldigt daterad och problematisk, vilket ju inte skulle förvåna mig eftersom att språk fungerar så, så är det ju helt möjligt att göra en ny översättning liksom.
Just det.
Och jag har kontakt en del med översättaren i Tyskland som gör en ny översättning nu. Den Stormbridge Blues översattes liksom till tyska 96 redan, alltså bara 2 år efter att den kom ut i USA, eller 3 år. Och då var ju också det tyska språket. Dels är det ju en översättning av originalutgåvan som kom 93, men det är också med en tyska som nu liksom 30 år senare ju har helt andra nyanser när det kommer till framförallt till queera erfarenheter liksom.
Det var, ja, men det var någonting som jag funderade på inför att träffa dig idag. Att liksom hur beskriver man queera erfarenheter och kanske mer specifikt också transerfarenheter liksom som Jess inte riktigt har, alltså utifrån den kontext som den befinner sig i. Att den liksom inte ja, men att den inte är ett community, den är ensam om att ha de här erfarenheterna på många plan. Och i det också saknar ett språk för att beskriva dem. Men du och jag, eller vi som sitter här idag, vi har ett annat språk för att beskriva det Jesse är med om. Hur löser man det? Eller liksom, hur är det att liksom översätta någonting som ändå skrivet för liksom 30 år sedan? På en så väldigt liksom annan tid och plats.
Ja, alltså det som gör det på ett sätt enklare är ju att Jess inte har en massa jättespecifika, alltså i på ett sätt en viss ordlöshet så finns det ju inte jättespecifika begrepp. Utan det finns ju jättemycket begrepp som sagt, eller som alla jag har nämnt, eller så stone och butch och femme och så. Men det finns inte en massa teori liksom, och det finns inte en massa det finns inte så mycket, det finns samtidigt ju inte så mycket fasta begrepp, så det möjliggör ju att det som behöver översättas är ju ofta just en känsla och en erfarenhet. Alltså känslan av att vara mitt emellan kön till exempel. Och det den skulle kanske, den tänker jag ändå är en lite mer tidlös, om man kan våga säga så. Ett lite mer tidlöst sätt att uttrycka det, den erfarenheten på, att vara så här, ja men jag passar inte in i vare sig kvinna eller man. Och lika gärna, jag är född med som det här och har blivit behandlad som det här, men jag känner att jag är något annat och jag känner att jag är det jag inte får vara, alltså det könet som jag inte får liksom uttrycka i en väldigt binär upplevelse. Så jag tänker att på ett sätt så är det ju den erfarenheten som beskrivs, det är det som är det stora liksom. Och sen så är ju begrepp som butch eller liksom, jag tror inte att, alltså ordet trans används ju inte i boken liksom, på det sättet. Och när, eller jag tror att Leslie Feinberg har skrivit om det själv liksom i det 20-årsjubileumsutgåvan som kom då strax innan den dog liksom. Att så här, bara under de 20 åren så har ju ord som transgender, transsexual, trans, alltså har ju förflyttats också inom engelskan jättemycket. Och det gör ju också, alltså det tänker jag har varit en stark intention från författarens sida, liksom att de här begreppen som används är ju ändå liksom på ett sätt, de får ju också vara lite frysta i tiden på vissa sätt. Andra är ju inte det. Ja, och det här låter ju jättevagt hör jag när jag säger det. Men för boken handlar ju ändå, det är en bok som handlar om tidens gång och samhällets och sociala rörelser och språkets utveckling, eller liksom lika mycket som det handlar om den här personens liksom, egna privata utveckling eller liksom, egna själsliga utveckling. Och där får ju också, alltså bara en sån sak som att hur huvudpersonen förhåller sig till pronomen genom boken. I början av boken är det väldigt tydligt. En hon, sen en han, sen finns det ju liksom en mer så här, glidning kring pronomen. Och att det är någonting som kan förhandlas kring. Att Jess i slutet på boken kan säga så här, nej men det gör ingenting om någon kallar mig han, eller det gör ingenting om någon kallar mig hon eller så.
Just det. Ja, men vad intressant. Liksom på ett sätt där kan ordlösheten vara lättare att översätta än så begreppen.
Ja, så att säga, ordlösheten finns ju på alla språk.
Ja, just det. Sant. Men du, apropå, du nämnde att du varit i kontakt med den som översatt den, eller håller på med en översättning till tyska. Jag kollade på Wikipedia. Finns översatt till typ 9 språk. Varför inte fler? Vad tror
Alltså
du?
kanske ändå fler skulle jag säga. Jag tror att det är liksom lite ofullständiga. Alla som jag har hittat har varit ganska ofullständiga.
Okej, okay, vad
Men
bra.
liksom numera spanska och franska, ganska nya översättningar båda. Konstigt att de inte har kommit tidigare, men spanskan kom ju nu 2022 typ. Och franskan strax innan 2019 kanske. Något sånt. Jag tar inte mig på orden här, för jag höftar. Men serbokroatiska, långt tidigare. Katalan, också innan spanska. Kinesiska var väl också typ så ganska tidigt. Och tyskan då väldigt tidigt liksom. Men det finns en hebreisk översättning som är utgiven i Israel, och där har ju Leslie Feinberg var ju också en stark pro-palestinsk aktivist och har ju satt som villkor för det att all profit för den boken har liksom tillfallit en palestinsk lesbisk organisation som heter Aswat, som ju finns inom 48 gränsen, alltså i Israel, i Haifa. Eller ja, den finns väl i hela Israel, Palestina på olika sätt, men har kontor där. Så den har ju liksom, ja, varför inte fler språk? Bra fråga. Jag pratade med en annan person förra året när jag var på en konferens, en online-konferens alltså, om Stonebridge Blues, som ju ska försöka, eller hade då idéer och planer på att börja översätta boken till koreanska, Sydkorea. Har helt andra problem och utmaningar än vad jag har med boken. Eftersom att det är så olika. Det här med liksom könskodning på olika språk är så olika.
Just
Koreanska finns ju också liksom vad heter det? Det är liksom så här, honorifics säger man ju på engelska, men det är liksom man pratar ju med titlar, man pratar liksom på olika sätt med någon som är äldre än en själv och yngre än en själv och lite gammal.
det.
Så det är
Ja, men
väldigt.
vad fint att ni kan ha ett litet Stonebridge Blues översättar-community världen
Eller.
över. Hur organiseras det här arbetet med översättningen? Och hur kan man stötta er?
Ja, efter att jag ändå då hade i ganska många år hållit på med det här ensam på min kammare, så tänkte jag ju, men någon måste ju ge ut det här, och jag kämpade ett tag med att hitta någon som ville ge ut det. Men på grund av den här ganska speciella rättighetssituationen så var det inte någon på ganska lång tid som nappade olika förlag. Men till slut så gjorde Dockhaveri det, som ju är ett mycket litet queerfeministiskt bokförlag, som ju inte riktigt sysslar med det här med liksom profit ändå. Men eftersom att man inte får lov att egentligen tjäna pengar på boken. Sen jag liksom beslutade, eller sen de liksom beslutade att gå in i det här projektet, så har jag ju två redaktörer kan man säga, som heter Tova Gerge och Mike Mikaelsdotter, som ju båda bor i Stockholm. Och de hjälper ju mig, eller så, de ger ju mig redaktörskommentarer på översättningen. Och även de har ju ganska begränsat med tid. Så att allt går i den takten som det kan gå när man har både mycket annat i livet och inte är liksom fullt funktionsduglig hela tiden. Men det vi kom fram till då var att för att kunna finansiera att trycka boken i sin helhet så gav vi ut första kapitlet som ett fanzine. Och den kom ju sommaren 2022. Och då kunde man då köpa det här fanzinet som ett till stödkostnadspris, för att liksom det skulle täcka lite av våra omkostnader, så att vi kan trycka den stora upplagan av den stora boken. Och så kunde man även, eller det kan man ju fortfarande, göra en förbeställning av boken. Så det är ett sätt för oss, eftersom att vi inte har pengar att gå in med, och inte heller kan ja, men liksom förvänta oss, eller så här, man måste tänka på ett helt annat sätt bara med ekonomin kring tryck och allt. Så
Men då kan man köpa fanzinet och
man kan köpa
förbeställa.
fanzine. Man kan förbeställa boken. Det kan man göra via Page 28s hemsida. De har den i sin webbshop.
Fint, gör det allihopa.
Jag lovar att boken kommer komma. Jag vet att många där ute har köpt en förbeställning och ibland när jag träffar folk är de så här, när kommer den? Vi hade ju ändå förhoppning att den skulle komma ut förra året. Men den är ju på gång. Den ska bli så bra som möjligt och den ska också bli väldigt fint formgiven sen. Så jag lovar att den kommer och i slutändan kommer den bli så bra som den kan bli.
Fint. Hur har det varit att umgåtts med Leslie Feinberg så här nära och intensivt?
Men väldigt lärorikt och svårt att släppa skulle jag säga. Jag tror att jag länge har jag ju varit rädd att så här, åh gud, jag har satt igång det här jättestora projektet på något vis och jag kommer aldrig, tänk om jag aldrig avslutar det på något vis. Jag har varit liksom rädd för det. Men nu är jag ju mycket mer rädd för att jag kommer bli färdig och inte få, och kommer liksom förlora det här, den här liksom. Det är ändå ett väldigt fint sällskap att vara i. Och vara i den här texten liksom. Men jag tror att det, alltså för mig, jag menar Leslie Feinberg dog ju också, det är ju 10 år sedan. Det var också en stor sorg och saknad i det, även om jag menar det är inte en person som jag har haft en personlig relation med. Men det har ju varit ett väldigt fint sätt att fortsätta vara närvarande med dens liksom, texter och arv. Både liksom Stonebridge Blues men också en massa då kringtexter om skrivandet av boken men också mycket annat som jag ju har läst och förhållit mig till.
Tur att det finns mer för dig att översätta sen.
Ja, det
Om
kommer
du vill
tänka.
återvända. Ja, vi ska ju föra ett utdrag också ur Stonebridge Blues alldeles strax. Men du, med det sagt, så himla fint att du vill vara med i Bögbilen podcast. Och så otroligt viktigt och bra att du håller på med översättningen av det här otroliga och viktiga verket. Stort tack för det.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack. Hej då.
Ha det bra. Ur kapitel 21. Det var en sån där kvav sommarkväll i New York när temperaturen hänger kvar kring 35 jäkla grader. Jag bytte om till tunna träningsbyxor och en t-shirt och begav mig till gymmet. Jag brukade inte gymma på kvällarna. Jag hatade de långa köerna vid vikterna när folk precis slutat jobbet. Men jag hade gissat rätt den kvällen. Befolkningen kroknade i hettan och försökte hålla sig till de svalaste platserna i stan. Jag hade praktiskt taget gymmet för mig själv. Jag lät kroppen arbeta tills den kändes som nyvalsat stål och stönade när personalen ropade att klockan var 11 på kvällen. Stängningsdags. Jag satte av hemåt som en panter. Och kände mig på topp. När jag gick runt hörnet på Avenue A in på Fourth Street såg jag blåljusen snurra och lysa upp byggnaderna och folksamlingen. Hela området stod samlade och tittade upp i samma riktning, fastfrusna. Jag saktade in. Gatan var blöt och glittrade. Det hade inte regnat på flera veckor. Jag gick ännu saktare. Jag hörde eldsvådan innan jag såg den. Branden slog ut genom fönstren i mitt hus och dundrade upp i skyn. Gnistor for upp som om det var ett vulkanutbrott och hamnade på taken intill. Mina gula bomullsgardiner fladdrade i det krossade fönstret som om det fanns en storm i min lägenhet. En liten låga syntes plötsligt på varje gardin och de försvann. Som spunnet socker smälter på tungan. Vigselringen som Teresa gett mig. För en stund tänkte jag irrationellt nog att jag kanske kunde hitta den smälta metallen på spiselkransen och låta göra en ny ring av den. Jag föreställde mig hur Millis keramikkatt sprängdes. Jag såg framför mig hur vattnet i bärnstensglaset i fönstret kokade i eldens hetta. En liten eldslåga som slickade längs varje påsklilja i vasen tills de rullade ihop sig och exploderade i gult och orange, mer bländande än någonsin. Jag föreställde mig hur Edwins tunna utgåva av W.E.B. Du Bois brann upp sida för sida tills allt som återstod var det stycke hon strukit under. Varför kunde inte hyresvärden bara ha berättat för oss att han skulle bränna upp huset? Alla visste att han hade svårt att få det sålt. De flesta andra husen i området hade brunnit ner under gentrifieringens årtionde. Varför hade han inte lagt en liten lapp under köksdörren samma morgon och varnat oss? Och sagt åt oss att ta med våra mest värdefulla saker. Han var ju så bra på att skyndsamt meddela varenda hyreshöjning. Min plånbok. Jag hade gått hemifrån utan den när jag gick till gymmet. Resten av min lön låg i den. Och än värre, den enda bilden jag hade på Teresa låg i sedelfacket. Jag hade förlorat allt. Allt utom Roccos läderjacka. Den hade jag lämnat in hos en kemtvätt för att fixa dragkedjan. Abuela, abuela! En kvinna bröt sig loss ur sina närståendes omfamning och tryckte sig framåt genom folksamlingen mot den brinnande byggnaden. Hennes vänner höll fast henne. Hon slogs för att komma loss. Vad säger hon? Frågade jag vaktmästaren. Han tittade upp på översta våningen. Det är hennes mormor. Jag rös till. Menade han den gamla kvinnan som aldrig kunde lämna lägenheten för att hon bodde på sjunde våningen? Ibland bad hon mig på spanska att köpa bröd, kaffe, mjölk eller socker. Hon visade mig förpackningarna när jag inte förstod. Mrs. Rodriguez, frågade jag chockad. Vaktmästaren nickade. Den unga kvinnan slutade skrika när hon hörde mig uttala hennes mormors namn. Våra blickar och våra liv möttes en stund, bortom tid och rum. Hon började snyfta okontrollerbart. Hennes vänner ledde henne därifrån. Jag vände mig om och tittade på vågorna av eld som slog över från våning till våning och tänkte för mig själv. Var tar mina tårar vägen? Varför kan jag inte gråta nu när jag behöver det? Och ändå visste jag att mina tårar senare skulle sättas igång oväntat av doften av siren eller en cellos låga hummande. Till slut ljusnade den svarta natten över East River. Jag satt på trottoarkanten med ryggen mot den rykande byggnaden. Över mig föll ett fint regn som spreds ur små hål i brandslangarna som fortfarande pumpade in vatten i våra hem. Jag satt mycket stilla och visste inte var jag skulle ta vägen nu. Kapitel 22. Efter branden kände jag att jag inte hade något val. Hur kunde jag kapitulera? Att ge upp nu vore ofattbart mer otryggt än att kämpa för att överleva. Att jobba som sättare drog inte igång för en tidig höst. Men jag hittade de jobb som fanns och det som fanns det tog jag. I september skrev jag kontrakt på en hyreslägenhet strax norr om Canal Street. Det var en ganska stor lägenhet med vardagsrum, kök och sovrum i fil. Den var snuskigt smutsig. Jag hade inte orkat städa den när jag flyttade in. Jag köpte en luftmadrass, en filt och en kudde. Det var det som jag verkligen behövde i lägenheten. En trygg plats att sova på. Det var allt. Första natten jag sov där kröp jag ut på brandtrappan. Jag kunde se några få gröna träd som stod längs en liten plätt som folk i denna stad kallade park. Trafiken som körde upp för bron mot Brooklyn hade tunnats ut. Mariachi-musik och mandarin smälte ihop i nattluften. Tre flickor satt på en brandtrappa på andra sidan gatan och kammade varandras hår medan de sjöng popmusik från Hongkong. En man och en kvinna bråkade ilsket i en lägenhet under mig. Det spände mig när jag hörde en krasch. Efter det kom en ännu mer olycksbådande tystnad. Från det öppna fönstret i lägenheten intill kunde jag höra en symaskins stadiga surrande. Stadens matta ljus mjuknade upp natthimlens mörker. Om det ännu fanns stjärnor på himlen så var de utan synhåll för mig. Jag såg min närmsta granne för första gången en månad senare. När jag låste upp min lägenhet öppnade hon sin. Jag sa hej innan jag ens tittade upp. Hon svarade inte. Hennes ansikte skrämde mig. Det var illa tilltygat med blåmärken på ena sidan som en regnbåge. Gult, rött och blått. Hennes hår var vanvettigt rött. Jag förstod att kvinnlighet inte var något hon erövrat med lätthet. Det var inte bara hennes stora adamsäpple och hennes breda grova händer. Det märktes på hur hon tittade ner och rusade iväg när jag tilltalade henne. Varje dag såg jag andra som liknade mig runt om i staden. Vi var tillräckligt många för att befolka en egen stad. Men vi erkände bara varandra med försiktig blick. Rädda att dra uppmärksamhet till oss. Att vara ensam i offentligheten var smärtsamt nog. Två tillsammans riskerade att tvingas in i ett olidligt spektakel. Vi verkade inte ha några egna platser att samlas på som grupp. Där vi kunde göra saker på vårt sätt och prata våra egna språk. Men nu hade jag en granne som var annorlunda, precis som jag. Allt eftersom veckorna gick blev jag mer och mer intresserad av ljuden och lukterna som kom från lägenheten intill. Hon sydde konstant. Hon älskade Miles Davis. Och så fort hon öppnade ugnen fylldes trapphuset utanför våra dörrar med de ljuvaste av dofter. En lördags eftermiddag när jag kom hem stod hon utanför porten med två enorma matkassar och fumlade med låset. Jag tog fram mina nycklar. Här, låt mig. Hon sa inte tack. Hon skyndade förbi mig och uppför trapporna. Kan jag hjälpa dig med det där? Erbjöd jag. Ser jag svag ut, tycker du? Frågade hon. Jag stannade upp i trappan. Nej. Där är jag ifrån är det bara ett sätt att visa respekt. Hon fortsatte upp för trapporna. Jaha, men där jag är ifrån, ropade hon. Belönar inte män kvinnor när de låtsas vara hjälplösa? När jag hörde hennes ytterdörr slå igen sparkade jag på trappsteget i ilska och frustration. Hela dagen satt jag sedan i min lägenhet och repeterade hur jag skulle introducera mig för henne. Jag ställde mig utanför hennes ytterdörr och lyssnade på Motown-musiken som dånade ut ur hennes stereo och tog mod till mig att knacka på. Någon sänkte musiken när hon öppnade dörren. Jag lyfte upp handen för att hejda henne innan hon skulle säga någonting. Jag är ledsen att jag stör, sa jag. Men jag förstår att jag inte gjorde ett särskilt gott intryck tidigare. Jag vet att du tror att jag är en man, men det är jag inte. Jag är kvinna. Hon suckade och haspade av säkerhetskedjan. Hör på. Hon öppnade dörren lite mer. Det sista jag behöver är en identitetskris på halmattan. Detta är mitt hem och jag har besök. Snälla förstå, jag vill verkligen inte bli störd. Jag hörde en drag queen ropa från lägenheten. Vem är det där, Ruth? Åh, men han var ju riktigt gullig. Släpp in honom. Tanja, snälla. Ruth tystade sin vän med en blick. Jag kunde se ytterligare en person som kikade på mig från vardagsrummet. Ruth var synbart irriterad över att hennes vänner och jag nyfiket kollade in varandra. Jag vill inte vara otrevlig, sa hon, men tillåt mig vara mycket tydlig. Detta är mitt hem. Jag vill inte bli störd. Jag lutade handen mot hennes dörrpost. Men jag behöver prata med dig. Hon stirrade på min hand. Jag tog bort den. Men jag behöver inte prata med dig. Ursäkta. Hon stängde dörren. Jag hade inget annat val än att ge Ruth det utrymme som hon krävde.
Och det vi hörde där var Ylva Emil Karlsson som läste ur sin översättning av Leslie Feinbergs Stone Butch Blues. Tack för det här fina samtalet, Milla. Hur var det för dig att prata med Ylva?
Ja, nej, men det var jätteintressant som jag nämnde i inledningen. Dels att få djupdyka i det här verket med någon som liksom verkligen har närläst och kommit så otroligt nära liksom både verket och den här karaktären Jess. Men också att just få prata om klurigheterna med översättning och så. Men någonting som jag tar med mig särskilt, det var det här med att det är enklare att översätta det ordlösa. För det är liksom på något sätt så allmänmänskliga erfarenheter. Det som är svårt är att liksom översätta så specifika begrepp och ja, men liksom så utmaningarna kring det. Det har jag funderat vidare på.
Precis, det är så intressant att få en inblick i den här processen, hur en text liksom ska färdas in i ett nytt språk och liksom vad vi på något vis kan förstå och vad som liksom inte kanske riktigt kan följa med. Och liksom, trots vårt queera släktskap så finns det kanske ändå så här nyanser som liksom skiljer oss åt lite eller som är svårt att uppfatta. Och det tänker jag är väldigt spännande och på något vis viktigt att få inblick i generellt.
Verkligen, jag vill liksom bara ringa upp alla översättare och tacka dem för det otroliga arbete de gör. Jag tänker så lite på det när jag läser någonting. Man tar det för givet att, liksom, att det finns översättningar och att de ska vara bra på något sätt. Och man tänker kanske mest på det när man är besviken eller missnöjd med översättningen, någonting som inte känns bra. Ja,
just ja, översättarna är ju verkligen litteraturens liksom osynliga hjältar.
Verkligen.
Hur ska man göra för att få tag på Ylvas översättning då av Stone Butch Blues?
Ja, det man kan göra är alltså att beställa antingen första kapitlet som finns färdigöversatt och finns tryckt som ett fanzin. Eller så kan man göra det och beställa ett förhandsex av översättningen som kommer komma ut. Så som Ylva lovade någon gång, men nu är det klart helt när. Eller så kan man bara förhandsbeställa boken för att finansiera tryckkostnaderna.
Hur gör man då om man vill få tag på Ylvas översättning av Stone Butch Blues?
Då kan man antingen köpa fanzinet eller förköpa boken via Page 28s hemsida. Och genom att göra det så kan man stötta dels då KVI förlag, men såklart också i förlängningen alla andra som arbetar ideellt med att bringa det här viktiga verket till en svensktalande publik.
Vad fint, och det vill vi verkligen uppmuntra och uppmana er alla som lyssnar på det här att göra. Och med de orden är det dags att börja runda av säsong 3 av Bögbibblan podcast. Hur känns det så här 15 avsnitt senare?
Men det känns som att det har gått så snabbt på något sätt. Jag tror att det var för att förra säsongen så satt vi så otroligt många timmar i den här poddstudion inne på Cyklopen. Att det var verkligen som en så fysisk upplevelse att ta sig igenom den här poddsäsongen. Vi släpade på så många böcker som man hade ont i axlarna och man behövde köpa med falafelrulle för att orka med och fixa kakor till gäster. Att det var så mycket så arbete med liksom podden.
Fysiskt hårt arbete.
Verkligen, verkligen. Även så att det var som att det var liksom lite mer en så kroppslig, så här, podd som gör en lite mer kroppslig erfarenhet av den här. Den här har bara liksom swishat förbi många Zoom-intervjuer, men såklart en del resor också. Framförallt du har ju varit ute och farit och flugit. Men med det sagt så ska jag säga att det har varit jättekul att få verkligen liksom dyka in i liksom, ja, men en specifik person eller artist, författare eller scenkonstnärs liksom verk eller arbete och få liksom fördjupa sig i det och stanna i det. Det har jag tyckt jättemycket om.
Jag håller med och jag tycker att det har varit så spännande också att få typ blicka lite bredare och liksom, jag älskar litteraturen, men det har också varit spännande att prata med musiker eller scenkonstnärer och liksom så här, se hur olika typer av konstnärliga uttryck liksom berör varandra eller korsbefruktar varandra och hur vi liksom berikar, tänker jag, den queera kulturen i stort.
Sen tycker jag att det varit väldigt roligt att få intervjua så här mycket. och verkligen fördjupa sig i den typen av samtal som blir då. Jag hoppas att ni som lyssnar också har trivts bra med det. Men en tråkig sak med det är ju att jag har fått babbla så lite med dig.
Ja, det är också verkligen saknas. Jag hoppas att vi i framtida säsonger får återvända lite till studion också.
Verkligen. Kanske kan bo på samma ställe.
Det kan ju vara en bra start. Och apropå framtiden, vad ser vi framför oss nu?
Oh, nu tar ju bögbubblan inte något påsklov eller sommarlov här inte, utan vi gnetar på i vår del av Kultursverige.
Precis. I den här lilla, lilla vrån som vi har mutat in oss i så kommer vi att fortsätta bjuda in författare och scenkonstnärer och artister och alla möjliga kreativa människor som sysslar med queer-litteratur och kultur och fortsätta att podda och skriva och arrangera evenemang för, av och om queera personer. Exakt vad det blir, det kanske vi håller lite hemligt fortfarande.
Men du som har lyssnat får jättegärna höra av dig och säga vad ni tyckte. Något var särskilt bra, om ni vill ha mer babbel med mig, Max, mindre babbel och så vidare. Vi vill gärna höra ifrån er.
Verkligen. Och dela gärna podden med alla dina vänner. Då så, Milla, du ska spurta ut i Berlinvåren. Sprätta runt fritt på det berlinska vårbetet.
Ja, exakt. Jag är hundvakt nu, så det är väl kanske framförallt att hunden ska sprätta runt.
Åh, jag drömde om hundar i natt.
Åh, fint.
Nåväl. Over and out för sista gången, säsong 3. Hej
då! Hej då!
Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.